Då blir detta den sista lektionen om Jesajas budskap denna gång, och vi ska försöka att uppehålla oss vid det som är uppskrivet nu på tavlan, nämligen hur undervisningen i kapitel 40 till och med 66 är disponerad, och vi hinner bara ytligt beröra själva huvudinnehållet. Som kanske framgår av de här kråkfötterna så är det en välordnad disposition av materialet. Det märker i regel inte bibelläsaren när han sitter och läser sin bibel. Han kanske tvärtom tycker att ibland står det att min tjänare handlar vist och är from och gudfruktig. Och så kommer det helt plötsligt en vers som säger att min tjänare är blind och ogudaktig. Och man tycker att det hela är ganska uppblandat av olika innehåll. Men om man studerar noggrant så kommer man att få reda i detta och se en mycket konstfull och fantastisk planering av hela materialet. Först har vi alltså, som vi sa igår, dessa tre huvudavdelningar, 40 till och med 48, 49 till och med 57 och 58 till och med 66. Och för att ni ska se att det inte är en godtycklig uppdelning så kan ni ju se hur vardera av de här avdelningarna slutar. Om ni slår upp sista versen i 48 så kan ni se hur den avdelningen slutar. Där står det: men det ogudaktiga får ingen frid, säger Herren. Och går vi till avslutningen på den mittersta delen, 49-57, så kan ni se vad som står där. Där står det: det ogudaktiga har ingen frid, säger min Gud. Och går vi sen till avslutningen på 58 till och med 66, där hela boken slutar, så finner vi inte exakt de orden. Men själva saken, det ogudaktigas eviga ofrid och fördömelse, är avslutningen på hela Jesaja-rullen. Och man ska gå ut och se. Där har 1917 petat in orden med lust, men de finns inte i texten, de kan ni stryka. Man ska gå ut och se hur de människor som avföll från mig nu ligger där döda, ty deras mass ska inte dö och deras eld ska icke utsläckas, och det ska vara till avsky för allt kött. Då ser ni alltså hur dessa tre delar avslutas på samma sätt, ungefär som professor Becker har visat med de olika delarna i uppenbarelseboken. Och vad det är frågan om är alltså att den gammaltestamentliga teokratin, den gammaltestamentliga kyrkan, den har avfallit, den har varit ohörsam, den har förhärdat sig och dragit förstockelsedomen över sig. Det finns endast en kvarleva, en rest, som är gudfruktiga, som är Herrens tjänare. Och denna gudfruktiga rest ska tillsammans med alla som uppväxt till andligt liv från alla hedna folk förenat i det nya Jerusalem, i den sanna kyrkan, i Kristi rike. Hela det här avsnittet talar i mycket hög grad om just Kristi rike, om den rätta, den sanna kyrkan som Jerusalem och Juda i stort förkastar, föraktar. Endast en rest tar vara på Messias och hans rike. Men så ska också hedna folk komma strömmande in i detta sanna rike, in i det sanna Jerusalem. De allra flesta, de har istället för Kristus och hans ord och hans rike valt Babel. Motpolen är alltså Babel, motpolen till Jerusalem. Och så slutar också hela det här avsnittet i den sista delen med att det gamla Jerusalem blir förkastat. Det gammaltestamentliga Guds folket har dragit domen över sig. Och det händer som Mose hade förutsagt i 5 Mosebok 28 bland annat. Men ett nytt Jerusalem har samtidigt upprättats som innehåller alla troende från judarna och hedningarna, från alla folk, stammar och tungomål. Så är alltså Jerusalem och Sion i Jesajas bok ett begrepp som inte bara avser den jordiska staden med dess jordiska murar, utan det avser också den stad som har murar av safirer och ädelstenar, och som beskrivs i den här delen framförallt och i slutet av den mittersta delen. Vi hinner titta på det. Likaså är Babel inte bara det jordiska Babel, staden där borta vid Eufrat, som var representanten både för det assyriska riket och för det nybabyloniska riket senare. Utan Babel är också symbolen, bilden, tecknet för allt vad fiendskap mot Gud heter, allt vad högmod och upproriskhet och djävulskap innebär. Det är Babel, Babylon. Och det finner vi också i Bibelns sista bok. I var och en av dessa sektioner finns ett centrum. Ni ser att det är tre delar. Här har vi först tre huvudavsnitt. Sen är vart och ett av dessa avsnitt indelat i tre bitar. 40-42, 43-45 och 46-48 är då de tre delarna i första avsnittet. Ni ser ungefär lika stora. Symmetriskt uppbyggt. Likadant här i mellersta avsnittet 49-57. Så är det tre jämna delar, 49-51, 52-54 och 55-57. Och likaså i den sista tredjedelen, 58-66, den är i sin tur indelad i tre bitar, 58-60, 61-63 vers 6 och slutligen 63 vers 7 till och med boken ut 66. Och jag hinner inte gå in på fler detaljer, men om vi gjorde det skulle vi se hur sen var och en av de här underavdelningarna är symmetriskt indelade. Men det måste jag lämna för att vi ska hinna med en del andra saker. Men i vart och ett av dessa huvudavsnitt finns ett centrum, och det har jag gjort en rundring omkring. Här har vi det mittersta avsnittet i första delen. 40-48, där står 43-45 i centrum. Och i centrum på detta centrum har vi 44. För enkelhetens skull skriver jag bara 44. Vers- och kapitelindelning överstämmer inte alltid med hur texten är indelad. Kapitel och verser är ju gjorda mycket sent, långt, långt efter det att texten upptecknades. Det är i själva verket frågan om 44:1 till och med 23. Från och med 44:24 så är vi inne på ett avsnitt som hör ihop med kapitel 45. Här är ett centrum. Går vi till den mittersta delen, 49 till och med 57, så är då mittavsnittet i detta avsnitt 52 till och med 54. Och i mitten på mitten är 53. Och likaså det sista avsnittet 58-66, där har vi en mittsektion 61 till och med 63:6. Och i mitten i denna mittsektion har ni kapitel 62. Och dessa kapitel 44, 53, 62 är ungefär som navet i ett cykelhjul. Och det är ju fantastiskt att i mitten av mitten av mitten på hela detta hjul har vi just det kända kapitlet 53 om Herrens lidande tjänare. Och i mitten på mitten på mitten, i mitten av denna mitt, har ni verserna 53:4-6, som just talar om Messias ställföreträdande tillfyllesgörelse, hans satisfactio vicaria. I mitten på mitten av mitten av mitten, här är till själva mitten 53:4-6. Och ni ser hur denna mitt är symmetrisk också här. Det är två avsnitt, helt lika före och två efter. Jesaja 53 består av 52, 13-15, 53, 1-3 och så mitten 53, 4-6 och så 53, 7-9 och slutligen 53, 10-12. Det är alltså en alldeles fantastisk, otrolig disposition. Och det är därför ju så att man kan gråta när man tänker på hur den här boken misshandlas och skärs sönder. Plockas i små bitar av bibelkritiken. Och man menar att här är det ständigt oförenliga och oäkta element sammanblandade med varandra. Själva verket är det ett mycket väl disponerat helt. Ska vi försöka att fånga in också vad alltsammans handlar om i stora drag? Går vi då till början 40-48 så börjar vi med den första delen 40-42 och där tar vi kapitel för kapitel. 40-48 sa jag redan igår, det tar fasta på budskapet att vedermödan ska ta slut. Herren ska se till att förtrycket och träldomen, den ska få ett slut. Krigstjänsten eller striden eller hur man nu vill översätta det, det ska få ett slut. Man kan också säga att det handlar om att Sion ska bli frälst från det yttre förtrycket, från fienden, från Babel, den stolte fienden till Herren Gud. Och när det då närmare utföres hur det ska gå till så betonas allra först Herrens stora makt. Herrens stora makt som den enda guden. Det kan man sätta om man så vill som rubrik över 40-42. Herrens stora makt som den enda guden. Och kapitel 40 tar då upp detta att Herrens makt den är utan jämförelse. 41-11, det är då inledningen som betonar att Herren själv ska komma och frälsa sitt folk. Herren själv ska komma och frälsa sitt folk. Och här ska Herren göra det som mänskligt sett är omöjligt. Och Jesaja är ju en mästare i att bruka språket och använda bilder. Ni minns kanske här hur han talar om att bergen och höjderna ska sänka sig, att dalarna ska höja sig, vad oländigt där ska bli jämn mark. Det är bilder för detta att när vi människor ser det omöjligt att ta oss fram. Om ni har varit i Palestina så vet ni att det är väldigt svårt att ta sig fram och bygga vägar. Det är höjder och dalar om vartannat och man får klättra runt och upp och sen ner och det går inte riktigt att ta sig fram. Men här har vi använt då detta faktum som en bild för att Herren ska bana vägen. Det står gång på gång i Jesaja att det blir en banad väg och ett frälsat folk ska gå fram på den. Det är inte vi som ska bygga vägen. Det är Herren som bygger denna väg och han gör den helt jämn. Så det blir en väg som ni inte har här i Norge. Möjligen i Sverige något liknande någonstans. Men det blir ungefär som ni kunde fylla igen fjordarna och kapa av fjällen här och så får ni en rak spikrak väg ner till Oslo med 10 filer. Och det är Herren som gör detta. Det finns inga hinder längre i vägen. Man måste stanna och säga det går inte, jag orkar inte längre, jag kan inte ta mig fram längre. Och det heter också i den här inledningen att det är Herren som ska ta sig an sitt folk, precis som herden tar sig an jorden. I 11:e versen, han för sin jord i bet som en herde. Han samlar lammen i sin famn och bär dem i sina armar och sakta för han moderfåren fram. Han ser till att alla kommer fram och de som inte kan gå så fort, moderfåren, de tar han försiktigt och omsorgsfullt och för dem sakta fram och bär dem som behöver bäras. Ja, det här är lite av det som finns i inledningen där det också betonas att det är Herrens predikan. Att det är det predikade ordet, det evangeliet som gör detta. Precis som vi hörde förut, det som skapar livet, det som ger frälsningen, det är lammets död på korset och predikan om detta lamm. Evangeliets predikan, det är det som ger liv, Det är det som för själen till gemenskap med Kristus. Och det står i den 9:e versen: stig upp på ett högt berg, Sion, du glädjens budbärarinna. De som har hört evangelium, de som har blivit Herrens sanna barn, hans sanna kyrka, de är alla konungar och präster som vittnar om och förkunnar Herrens väldiga gärningar. Efter den här inledningen så kommer 40, 12 till och med 25, som handlar om att det finns ingen som är lik Herren. Herren, han är unik. Och allt detta att betona Herrens makt och hans enastående ställning är mot bakgrund av detta att han svepte bort den assyriska hären som låg runt omkring Jerusalem. Och mänskligt att döma skulle inta Jerusalem som ingenting. Och den assyriske översten, överbefälhavaren, hade ju stått där och skrutit och sagt: vad har ni för en gud? Ska han kunna rädda er? Ni har väl sett hur det har gått för alla andra städer som då assyrierna hade jämnat med marken. Skulle då eran gud vara större och kunna rädda er? Det är just vad han är. Och det är vad som här betonas. Han är oförliknelig. Han är den störste. Han är den unike. Och så avslutas 40:e kapitlet med verserna 26 till och med 31, som betonar att Herrens oerhörda makt, det ger hopp åt den svage, hopp åt den trötte, den som inte själv kan och inte orkar. Det som väntar efter Herren hämtar ny kraft, det får nya vingfjädrar, heter det, som örnarna. Så skyndar det iväg utan att mattas, det färdas framåt utan att bli trötta. Och i det 41:a kapitlet, där talas det om Herrens makt i relation till hedningarna och deras makter, deras gudar. Och här i de första 7 verserna så talas det om hur det är Herren som helt styr historien. När det ser ut som om det är andra potentater som är mäktiga, så är det i själva verket så att det är bara Herren som har låtit dem härja till en tid och på hans uppdrag. Det är Herren som lät Sanherib komma. Det är inte så att Sanherib är starkare än Herren, utan det är för folkets syns skull som Herren har låtit Sanherib bli hans vredesverktyg. Och i 8 till och med 20 så handlar det om hur Herren har makt att fördärva Israels fiender och frälsa sin tjänare Jakob. Och avslutningen på kapitlet handlar om att det är bara Herren som kan förutsäga framtiden. Och det ges också exempel på hur han dirigerar historien. Han har utvalt Abraham, han har använt sig av Sanherib. Och i det här sammanhanget kommer det att talas om hur han också utväljer persen Koresh att bli hans redskap till en förebildlig frälsning och befrielse av folket från Babel. Och i kapitel 42 så talas det om Herrens makt i relation till Herrens tjänare. Herrens tjänare. Ja, vem är då Herrens tjänare? Ja, det är Israel. Israel ska tjäna Herren, hålla sig till sin Herre i tacksamhet över hans nåd och frälsning, lyda honom i allt, lyssna till hans röst. Men man har inte lyssnat, man har avfallit. Och därför talas det här först om Herrens sanne tjänare, den som verkligen gör själ för namnet. Och det är ingen mindre än Messias. Och han förs in här i sammanhanget med ett mycket betonat se på hebreiska. Hen. Attention. Se. Lägg märke till vad det är frågan om. Det anknyter till ett se i det föregående i slutet av kapitel 41. Där det talas om avgudarna och hedningarna och deras förfänglighet. Där står det 29. Se. Det är allesammans förfänglighet. Och så mot detta ställs ett annat se, Där det då säger, se min tjänare. Så börjar texten ordagrant. Se min tjänare som jag uppehåller. Min utkårade till vilken min själ har behag. Över honom har jag låtit min ande komma. Han ska utbreda rätten bland folken. Och när ni hör ordet rätten, mishpat på hebreiska, då vet jag inte vad ni tänker på riktigt. Men man kan säga att det betyder domsutslaget. Och detta domsutslag handlar inte bara om lagen som dömer oss som syndare. Utan att utbreda rätten bland folken innebär först och främst att utbreda det domsutslag som betyder ett frikännande från synden och skulden tack vare Messias ställföreträdande gottgörelse. Det är ett domsutslag över vår egen rättfärdighet. Den håller inte, den fördöms. Och det är domsutslaget först och främst som är evangelium, den frikännande domen i kraft av Messias verk alena. Den ska utbredas bland folken. Evangelium, med andra ord. Och det ser vi ju också av fortsättningen. Han ska inte skria eller ropa och inte låta höra sin röst på gatorna. Ett brutet rör ska han inte sönderkrossa. En tynande veke ska han inte utsläcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten, utbreda evangelium, sprida förlåtelsen, avlösningen, den frikännande domen. Det blir till upprättelse och räddning för den svage, den sönderkrossade, den tynande veken. Och det här är ju ett sånt djupt innehåll så egentligen skulle vi bara stanna för det här. Men då hinner vi inte tala alls om det övriga. Så jag måste gå snabbt vidare. I 42, alltså 1-9, där skildras Herrens sanne tjänare. Det är alltså en messiansk utsaga, en profetia om Herrens sanne tjänare. Och den avslutas med de ord som jag har uppehållit mig mycket vid förut. Se vad jag förut förkunnade, det har nu kommit. Nu förkunnar jag nya ting, förrän det visar sig, låter jag er höra om den. Ni borde tro denna profetia, denna förutsägelse. Jag har ju förkunnat förutsägelser förut och ni har sett att de har inträffat. Assyrierna kom och svepte in över landet precis som jag sa. Och jag hade också sagt att Jerusalem ska räddas. Och det hände också genom ett under. Nu talar jag om min sanne tjänare och Messias, hur han ska komma, hans verk. Det skulle ni också tro på. Det är lika sant. Och efter denna utsaga följer så en lovsång. Den nya sången av en lovprisning till Herren. Herren som ska triumfera över hans fiender. 42:10-17. Och efter det, efter trons tacksägelse och lovprisning över Herrens verk, så ställs det omedelbart som en kontrast, som en skuggbild, fram det ohörsamma, det avfälliga. Folket är stort som inte alls lyssnar till det här. Som blir ännu mer förhärdade genom detta evangelium. Det är bara den lilla resten som blir tröstad och uppmuntrad av detta. Men de flesta förhånar profeten. Så att han senare säger, vem trodde vad som predikades? Eller vem trodde vår predikan? Och Herrens arm, för vem var den uppenbar? De är blinda. De ser inte. De hör inte. Och det var ju det som Herren hade sagt till Jesaja. Han hade nu fått uppdraget att predika så att de skulle se och ändå inte se, höra och ändå inte höra. Ögonen skulle smetas igen så att de inte kunde se och öronen tillstoppas så att de inte kunde höra och bli helade. Detta till straff för sin självförhärdelse, sitt långvariga envisa trots. Och därför kommer här i 42:18-25 en skildring av det avfälliga. Tjänaren Israel är blind och döv. Och då förstår vi ju att det inte är Messias. Det används samma ord, både om folket och om Messias. Både folket kallas för Herrens tjänare och Messias kallas för Herrens tjänare. Men det är Messias som är den sanne tjänaren som gör själv för namnet folket. Är Herrens tjänare, men avfällig, är blind och döv. Hör ni döva, ni blinda, skåda och se. Vem är blind om inte min tjänare? Och så döv som den budbärare jag sänder ut. Vem är så blind som min daglönare? Så blind som Herrens tjänare. Du har fått se mycket, men du ger inte akt på det. Fastän öronen har blivit öppnade, lyssnar ingen. Och så vidare. Och därför kommer fördärvet och plundringen. Det var det första avsnittet. 40-42. Så kommer vi till mittsektionen i detta första, den första större delen, 43-45. Och här talas det också om Herrens makt. Men nu är det framförallt Herrens makt att frälsa. Herren som den enda frälsaren av Israel. Herrens makt att frälsa sitt folk. Och i 43 kapitlet betonas då att bara Herren kan frälsa Israel. I 43:1-13 sägs det att Israels enda frälsare, det är Herren. Och i 43:14-21 så betonas det återigen detsamma. Det är Herren som bringar frälsning. Ingen annan makt, inte kaldéerna. När människor läser det här, ja, både liberaler och en del konservativa, så hoppar de med en gång över till 500-talets situation när kaldéerna är de som låter sig representeras av Babel. Och så säger man, det här passar ju inte alls in i Jesajas egen tid. Men det gör det visst. Det var nämligen så här på Jesajas tid att folket, de tittade efter andra allianser än föreningen med Herren för att bli räddade. De tittade på Egypten, de tittade på Tyros och inte minst på kaldéerna. Det var så att kaldéerna ständigt försökte bringa Assyriens herravälde i Babel att upphöra. Och nu fanns det en stark person bland kaldéerna som hette Marduk Apalidinna. Och han nämns ju av profeten i 39 kapitlet. Det är han som på hebreiska kallas för Merodach Baladan. Och han sände budbärare till Jerusalem för att uppmuntra ledningen i Jerusalem att gå i allians, i union. Det är frågan om unionism, i gemenskap med dessa krafter för att på det sättet få slut på vreden och förtrycket. Men det är ju inte den rätta vägen, utan den rätta vägen är att omvända sig från synderna och förlita sig på Herren. Men det gör man inte, man vill istället lita till kaldéerna. Bland annat. Och här heter det då att det är Herren som åstadkommer frälsningen. Inte kaldéerna. Kaldéerna blir inte till någon hjälp. De kommer att springa bort. Allesammans på flykten. Jag ska driva kaldéerna ned på skeppen som var deras fröjd. 43:14. Det har alltså en naturlig bakgrund i Jesajas egen tid. Men dessutom så är ju profetens syn inte avskärmad som vår, utan han har ju fått den gudomliga synen. Han har ju fått skåda det som vi inte kan skåda, säger han. Herren har uppenbarat för honom också vad som sker längre fram, nämligen att dessa kaldéer en hundratal år senare lyckas köra ut assyrierna från Babel och själva var i ledningen för Babel. Men också då så ska kaldéerna besegras, och det sker genom Cyrus eller Koresh, som definitivt gör slut på kaldéernas välde 539. Det är alltså inte så att det här handlar bara om det och sen inte alls om detta, utan det handlar både om kaldéernas intriger och frälsningsförsök på Jesajas egen tid och hur kaldéerna senare agerar till Israels förtryck 150 år senare. Så anknyter profeten till något som föreligger i hans egen tid, men går vidare och uppenbarar sanningen om kaldéerna i hela dess vidd. Och slutligen 43:22-28 betonar att Israels frälsning sker av nåd alena. Men det är Israels otro, det är dess otacksamhet som är skulden till fördärvet. Och så går vi till mitten 44. Det handlar om det nya livet, frälsningen, som bara kan ges av Herren och kommer från Herren. De första fem verserna handlar om hur Herrens ande ska ge nytt liv åt Israel. Det är Herrens ande som utgjutes över dina barn och min välsignelse över dina avkomlingar. Här ses hur resten kvarlevan genom andens under får nytt liv. Och 44:6-20 så är det ju en kostlig framställning av hur påfängliga avgudarna är och hur dåraktigt och idiotiskt det är att göra sig en avgud av ett stycke trä. The stupidity of believing in idols. Dårskapen i att tro på avgudar behandlas i 44:6-20. Och så avrundas det hela med 44:21-23. Och jag kan ju läsa de verserna direkt eftersom det är så kort. Tänk på detta du Jakob, du Israel. Ty du är min tjänare, jag har danat dig. Ja, du är min tjänare Israel, du blir inte glömd av mig. Jag utplånar dina överträdelser som ett mål och dina synder som en sky. Vänd dem till mig, till jag frälser dig. Jubla ni himlar, till Herren utför sitt verk. Höj glädjerop, ni jordens djup. Brist ut i jubeln, ni berg. Du skog med alla dina träd, till Herren frälser Jakob. Han bevisar sig härlig i Israel. Vi ser hur profeten kan använda bildspråket när han personifierar skapelsen. Bergen och träden får jubla, på ett annat ställe så får de klappa i sina händer. Och här så kan de tala och sjunga och jubla, både berg och skog, ja alla träd. Och här talas om den förlåtelse som är själva centrum i evangelium. Och så kommer vi till 45, eller närmare bestämt 44:24 till och med 45:25. Här talas det om Cyrus, om Koresh. Den kommande frälsningen genom Cyrus, det är ett vittnesbörd om Herrens makt, om sanningen i hans löften om Messias. Han ska låta Cyrus komma som en förebild till den sanne smorde. Ja, han låter till och med denne hedning, denne perser, kallas min smorde. Det heter i 45:1, så säger Herren till sin smorde, till Koresh eller Cyrus. Han kallas alltså för Herrens smorde, Herrens utvalde redskap. Och denne Cyrus, han ska se till att Jerusalem kan få byggas upp igen, att dess grund kan bli lagd. Och så blev det också. Efter 539 utfärdade Cyrus ett edikt att judarna fritt fick vända tillbaka från Babel till Jerusalem och bygga upp sin stad och sitt tempel. Men de flesta vände inte tillbaka. De flesta stannade i Babel. Fastän profeten hade sagt, gå ut ifrån Babel, ha ingenting med Babel att göra, lämna denna makt, håller till Herren, så stannade de flesta kvar. Det var mycket bättre där. Men en rest, en kvarleva, vänder tillbaka. Och sen blir det en rest ur denna rest som tar emot evangelium. I 45:14-17 skildras sedan hur Israel ska frälsas av Herren genom en frälsning som inte tar slut. En evig frälsning. Och i 45:18-25 så betonas att denna utlovade eviga frälsning, den är viss. Den är...